Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 224 utav Svenska FBL-podden. Säsongen är över, vi spelade in säsongsavslutningen för en dryg vecka sedan och ja, folk går väl mest och väntar på att City ska ta den där trippen i Champions League. Där är vi inte riktigt än. Vi spelar in ett avsnitt här som har blivit lite av tradition med vinnaren från Svenska FBL-podden-ligan och en liten intervju, hör lite hur säsongen har varit och så gratulera såklart. Och i år så säger vi ett stort grattis till Dominik Strandqvist. Hur känns det att ha, ja, vad hamnar du? Fyra i Sverige och en overall rank på 266.
Ja, precis. Tack så jättemycket.
Hur känns det? Och det, jag såg ju att du även förra året hamnade på en väldigt bra placering med 7000 i världen.
Ja, precis. När jag gick i mål på 7000 där förra året så tänkte jag väl att det var ganska svårt att toppa det. Men det gick ju vägen ändå detta året.
Ja, Fredrik, du är också med. Vad säger du? Det är inte bara ett lyckoskott om man år efter år kommer inte bara inom topp 10 000 som många har som mål, utan även letar sig ner mot liksom en overall rank som är tresiffrig.
Nej, och framförallt att hålla det 38 game weeks, det tycker jag. Egentligen att göra det en säsong, bara det. Alltså det är svårt att säga att det är en lyckträff. Man kan ligga där liksom efter 10 veckor eller 15 veckor eller som en annan låg efter 20-25 veckor. Men att hålla hela vägen ut, det krävs ju något extra. Så det är oerhört imponerande tycker jag. Och men det är ju spännande att höra hur säsongen har varit. Liksom, flög det från början eller jobbade du det uppåt? Eller vad fick du för start första liksom, 3-4 gameweeks? Kände du direkt att det här är min säsong eller var det en trög start eller?
Alltså jag brukar vanligtvis börja lite sådär halv, ja men mellanmjölk. Så i början brukar jag köra väldigt, ja men ganska template. Bara försöka, ja men hänga med första, ja men fram till första wildcard egentligen. Men då jag fick ju ändå bra start, jag låg ju väl, ja men inom där runt 400-500 000 efter 5 omgångar och sen under 100 000 efter game week 9 typ. Och sen låg det rätt stabilt där efter.
Ja, jag tänkte säga det. Jag är inne och kollar lite på hur din säsong har varit när man följer den vecka för vecka. Och det är ju intressant att se att du endast egentligen har 6 röda pilar på hela säsongen. Ja. Game week 6, 13, 14, 16, 25 och 36. Och då, de här i slutet, 25 och 36, det är väldigt små röda pilar. Så det var där, som sagt, 13, 14, 16, nästan efter varandra. Lite tufft. Men sen kom ju ett VM som bröt av. Så det måste ha varit en bra återstart för dig sen.
Ja, precis. Det räddade mig. Alltså jag började chansa lite också innan VM. För då man ändå får bygga om sitt lag liksom helt. Så då tog jag några chansningar som kanske inte riktigt gick hem så. Men sen efter VM har det varit helt smått overkligt faktiskt.
Ja, du var nere på en overall rank på exakt 100 i game week 35. Annars följer man det så det har liksom, som jag är inne på, det har varit gröna pilar nästan alla veckor. Men det har varit så här ganska stabilt neråt. Det var som du sa, starten var helt okej. Men liksom tickade ner och efter som sagt game week 6 har du som sagt en ganska ordentlig röd pil. Då är du nere på en overall rank på 500 000. Och sen därifrån så går det ganska snabbt ner. Och sen håller du dig under 100 000 i stort sett resten av säsongen då. Och ja, och sakteliga bara ta de här placeringarna. Inga sådana här när du väl är inom topp 100 000 kommer ner där, så inga sådana superhopp, utan ja, men, takta neråt hela tiden över hela säsong, vilket är väldigt imponerande, tycker jag.
Ja, exakt. Det är ju, jag är med i någon, vi har ju någon kompisliga där man där vi kör pris för varje omgång och sånt. Och där har jag inte vunnit så många.
Nej.
Det är svårt att sticka ut allt för mycket och hålla det så stabilt.
Ja.
Så det blir ganska små, alltså det blir små gröna pilar. Oftast lite hela tiden så.
Ja, där kan man ju lite, det är väl någon form av myt det där att man behöver vara liksom, göra drömveckor efter varandra. Mm. Kollar man så du har en game week rank under 100k tre gånger utav 38 game weeks. Och det handlar ju om att inte allt för ofta ha en game week rank som liksom går upp mot 7-8 miljoner. Det är ju de man behöver undvika, utan kan man ligga där. Det är ju inte så att du har dåliga game week ranks på något sätt. Det kan man inte ha när man slutar så högt upp. Men man behöver heller inte liksom ha game weeks där man hela tiden är bäst i sin kompisliga, utan det räcker bra att ligga där och takta. Din bästa game week rank tror jag hade i game week 32. Då hade en game week rank på 9000, vilket är riktigt bra av 11 miljoner spelare.
Men jag hade, min bästa var faktiskt 29 när jag drog bench boost.
Ja, just det stämmer, ja. Då var du nere på 2203. Ja, du hade 154 poäng den gameweeken.
Ja, det var sanslöst.
Allt bara sitter. Ja.
Det var bara Saka som blänkade. Annars var det... Men där har ju typ Mings gick jag ju på där liksom.
Ja.
Och han drog in en 10 poängare där, någon 15 poängare lite senare. Så...
Ja, Mings var en sån där spelare man tänkte när det var en tid där mot slutet av säsongen, eller hyfsat mot slutet, att ja, men här skulle man ha varit på. Men det var man inte. Nej. Eller inte jag och inte Fredrik heller för den delen.
Nej, det ska gudarna veta.
En annan spännande grej när man liksom särskådar säsongen, som jag har försökt göra lite grann, det är jag brukar alltid prata om det, att jag är så usel på att sätta kaptensbindeln. Och i förra avsnittet när vi gjorde en säsongssummering så summerade vi våra kaptenspoäng på mig, Fredrik och Stefan. Och Stefan som vanligt har flest kaptenspoäng med 686 poäng över säsong. Jag hade 630 och Fredrik 602. Och det följer ju lite hur vi hamnar i overall rank också. Men när jag kollar dina kaptenspoäng så är du faktiskt bakom mig. 624 poäng tar du, så det är bara 6 poäng bakom. Men Stefan är ganska, ganska långt före. Jag tänker att, och det kanske också blir någon myt att slå hål på då, men alltså för att man ska verkligen komma högt upp så behöver man liksom sätta kaptenspinnen i stort sett varje omgång. Hur upplever du det? Och med triple captain, var det så, använde du den på Håland i den tidiga dubbelomgången som jag och Fredrik gjorde, eller satte någon annanstans?
Ja, precis. Det var den tidiga där.
Jag vet, som inte föll jättebra ut.
Nej, jag trodde nog inte riktigt på den.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men jag tänkte väl att det var innan... Det var innan Champions League drog igång på riktigt. Och då tänkte jag att då kommer han spela. Sen kommer han förmodligen roteras lite i de senare double game weeksen. Men det gjorde han inte så mycket.
Nej, han gjorde ju inte det. Vi inledde ju egentligen hela förra säsongen med att prata jättemycket om hur kommer Pep hantera Haaland och för att undvika muskelskador och sånt här. Men det var ju knappast via rotation, det var ju att han fick kliva av tidigare i några matcher. Men även där spelar han ju oerhört mycket, mycket mer än vad jag hade förväntat mig. Och som sagt, Stefan hade lite is i magen. Haaland var ju också inte nog med att Champions League drog igång på riktigt där. Han var ju heller inte i den här glödheta formen som han var i stora delar av säsongen just när man tryckte av triple captain-binden. Så det var det jag tvekade på. Och Stefan gjorde det som jag var lite sugen på att göra, men som jag inte gjorde, att hålla på det. För det gick rykten om att United skulle få en fin dubbel och Rashford var ju glödhet då. Mm. Så jag vet att Stefan satte triple captain på Rashford och det var bara några game weeks senare. Men det var inte bekräftat när Haaland hade sin double och vi alla här satte triple captain där. Men som sagt, jag tycker att det är spännande att 624 kaptenspoäng, det är inte på något sätt uruset, men det sticker inte ut som en liksom så här monstersäsong. Jag tror att om du kollar de som har en overall rank bättre än dig, det är ju bara 265 stycken i världen. Nu har jag ingen aning och gått in och särskådat dem, men jag tror att det är många som har fler kaptenspoäng än dig, skulle jag tro.
Ja. Finns potential för förbättring för nästa säsong. Alltså det är ju alltid skönt att veta att man liksom inte har gått all, liksom inte har maxat, utan det finns ändå lite mer att ta.
Och om du kände förra året att det skulle vara svårt att toppa den placeringen på 7K, så kommer du ha lite att göra. Och det är den här second season syndrome. Vi såg Längrot som hade en riktigt kämpig säsong nu senast, vet jag. Sen så kom han tillbaka en del här på slutet, men han hade det tufft. Så vi får väl se. Det krävs ganska mycket för att det ska toppa en overall rank på 266, men det ska bli kul att se. Och Längrot har ju också en väldigt fin, liksom flera fina placeringar, så att det är ju inte bara tillfälligheter att man hamnar bra. Sen så om man hamnar på så hög rank som du gör nu, så är det ju, ja, det är såklart skicklighet, men det krävs en del tur också. Det måste du ha känt under säsongen också.
Såklart, det ska trilla rätt i vissa gameweeks.
Ja, verkligen. Ser också att du i sammanställningen att du har tagit 48 minuspoäng under säsongen. Det är ju fler än alla oss i podden. Vi tog 36, 32 och 28 om man summerar det så. Skulle du säga att du är en ganska aggressiv människa med minuspoäng, eller är du sparsam men är också beredd att liksom ta chansningar när möjligheter ges?
Ja, det är lite oklar är jag där. Alltså jag tar gärna minus, men då ska det helst vara, alltså vi är dubbel, när någon har dubbelmatcher eller vi är en blank liksom. Men om jag känner mig alltså övertygad på en spelare, så tar jag har ingen problem med att ta minus. Sen blir det också att jag tar minus ibland typ för att man är, ja, men när man ligger högt upp i rank så blir man lite nervös typ när man ser templates på de andra lagen där i toppen. Så då försöker man, ja, men då offrar man en minus för att liksom blocka då på sikt typ.
Ja, för har det varit så i några av miniligorna du har varit med i, att jag antar att du jag gick in och kollade i ligorna, det var en liga du hamnade tvåa i, annars låg du etta i alla. Men är det flera av ligorna som har varit tajta hela vägen in, eller?
Nej, det var egentligen Glenn ligan den här svenska FPL-podden ligan och Fantasy Dob TV då.
Det är ju tre väldigt stora ligor också.
Ja, exakt. Det var de. Gött gänglig var också hyfsat jämn.
Men sen har vi ju liksom egentligen pratat alldeles för länge utan att nämna att du håller ju på rätt lag. För jag ser ju att du är med i LFC-poddens liga också. Och det ska ju såklart nämnas att det är en Liverpool-fan som går och vinner. När man gör en sån säsong som jag gör, då får man liksom glädjas åt åt halmstrån och det här jävla halmstrået. Det känns extra tjockt tycker jag. Så jag vill ju ställa frågan kring det. Hur länge har du supportat Liverpool och hur kommer det sig?
Ja, det är Champions League-finalen.
05,
ja.
25 maj.
Precis, och sen så var det Torres råkade vara min favoritspelare som jag följde i Atletico Madrid. Och så gick han till Liverpool så blev det bara ännu starkare där.
Ja.
Och sen har du hållit i sen dess helt enkelt.
Mm. Har du varit över mycket och kikat på Anfield?
Ja, en del. Kanske, jag kanske har sett 7-8 matcher.
Mm.
Då har jag varit över med LFC-podden också. Två gånger. På podden Away. Det var också
ja, men fan. Då var ju vi på samma resa i så fall. Jag var ju med på den ena podden Away.
Ja, du var det.
Mm.
Ja, men du
såg Cardiff 4-1.
Exakt.
Mm.
Ja, men
du ser man. Världen är liten alltså.
Exakt.
Ja, jag har ju bara varit över till Liverpool en gång, stått på The Kop och sett West Ham vinna mot Liverpool. Så att det var i och för sig en bra upplevelse det också. Och Dominic som Liverpool-supporter, jag har vältrat mig lite i Fredriks olycka här under säsongen. Trots att han har ett ganska stort övertag på mig som United-supporter på... Ja, på mer än ett sätt. Kanske till och med 7 sätt. Hur summerar du Liverpools säsong? Det har ju knappast varit succé.
Nej, precis. Det har varit... jag vet inte. Man har haft lite... Det har varit lite svårt att greppa att det rasade så brutalt mycket. Men jag fick ändå, man fick ändå lite, nu här på slutet fick jag ändå lite ljusglimtar tyckte jag. Men man satt ju, jag satt och svor mycket hemma i soffan. Speciellt typ, ja men speciellt åt mittfältet har varit så brutalt dåligt. Och sen så var jag alltid, jag var ju sjukt taggad på Nunez när han kom. Min brorsa följde honom, alltså han har ju hypat honom när han var i Benfica liksom. I 2 år typ. Så när han kom till Liverpool nu så var han, ja vi var båda jävligt taggade på honom. Sen så jag trodde väl lite mer på att han skulle flyga direkt där. Men det kommer nog nästa.
Ja, jag skulle inte räkna bort honom. Nej. Jag tycker han kommer till oerhört mycket lägen. Jag satt med honom under delar av förra säsongen och hoppades på en stor FBL-utdelning vid flera tillfällen, men det kom sällan.
Bland de roligaste spelarna jag ägt den säsongen som varit.
Ja, både ja och nej. Det är lite frustrerande att äga. Men som sagt, man hade någonting hela tiden att sitta och liksom hoppas på, och det kom lägen på lägen. Och sen så alltså oskicklighet vet jag inte. Det är också en hel del oflytt skulle jag säga. Men det är ju, man ser ju att det är en spelare där i. Ja. Så det kommer. Annars är det som du säger. Jag tycker framförallt mittfältet. Det som, och till viss del kunde man inte se det komma. Men jag tycker det var oerhört märkligt att Liverpool inte agerade i transferfönstret på en mittfältare. Ja, det har jag sagt länge. Men sen så var det väl ingen riktigt som såg den här liksom Fabinhos framförallt, hans nedgång. För att jag tycker att Fabinho har varit så oerhört bra och oerhört viktig för Liverpools spel. Och den här säsongen har inte gått att känna igen.
Nej, det är sanslöst hur mycket han gick ner sig där.
Ja, och det ska man också lägga till att Van Dijk inte heller har varit bra.
Nej.
Men jag tänker att vi har en ganska uppenbar segway tillbaka till FBL här från Liverpool mittfältet när Alexis McAllister har presenterats idag, det var till och med. Han kostade 5,5 där, det lär han väl inte göra i Liverpool. Vad tror du om hans roll i Liverpool, vad tror du om hans roll i FBL? Kommer han vara det här givna tredje valet till Trent och Salah i fantasy eller?
Kanske lite osäker. Det är väl, det behövs ju en mittfältare som kan leverera lite assist och mål i det laget. Men Jo, men han kan nog bli jäkligt fin. Lite beroende på vad han kostar också kanske. Men kostar han typ 7 så kan han nog vara ett bra alternativ.
Tror du att det är någonstans där han går in eller?
Ja, jag tror det. 7,5 kanske.
Vad tror du själv där, Fredrik, om McAllister som ett fantasy-alternativ i Liverpool?
Ja, men jag har ju pratat med Hes om tröjnumren här. Nu valde han nummer 10. Jag tar det som ett litet tecken på att han inte har liksom pratat med Klopp om att han ska spela sittande mittfältare. Han är ju en ganska mångfacetterad spelare som kan spela på ganska många positioner och kan kliva ner djupt om det krävs, men jag tror någonstans inte att det är tanken. Och plockar man nummer 10 liksom, det är Mané, det är Coutinho, det är Barnes, det är spel, det är ju liksom inte du kan ha nummer 3 när du spelar eller 6 eller sådär, men fan 10:an, det, då förväntar jag mig någon som ändå är fyller på framåt och ja, då blir det intressant. Sen ska man ju ha med sig att han kommer inte att kliva in i Liverpool och plocka några straffar. Det är väldigt svårt att se. Och de hade han i Brighton. Det ska man komma ihåg. Skalar man bort dem, då får man kika lite på statsen. Vi får se lite vad det blir. Men alltså, han kommer ju till en bra omgivning. Många andra bra spelare som försvararna ska hålla reda på. Han kommer att göra poäng. Det är jag helt övertygad om. Så att, det blir jäkligt spännande och se om ifall han får ytterligare sällskap. Det ryktas ju rätt mycket, det gör det kring alla klubbar. Men jag vet inte om du, Dominic, följer silly season lika mycket som jag gör för Liverpool. Det pratas väldigt mycket om Thuram och Kone och Gravenberg och de här. Är det någon speciell som du helst, om du bara fick välja en till, som du skulle vilja plocka in?
Så jag är ju rätt såld på Thuram faktiskt. Även Kone tycker jag ser bra ut, men man blir ju lätt exalterad också.
Kolla YouTube-klippen.
Ja, compilations.
Ja, det är inte mycket man har sett annars.
Nej, jag är väl, får skjuta in och ge lite annan bild. Jag är inte alls speciellt såld på McAllister som ett FPL-alternativ. Jag tycker det är en kanonvärvning till Liverpool. Och som sagt, det priset är ju ett liksom reapris deluxe för en sån fin spelare, bra ålder, löpstark, borde passa bra in i ett Klopp Liverpool. Men just poängmässigt, som du säger, straffarna lär han knappast behålla, även om man kanske borde det sett till kvalitet på straffskytt. Jag håller den nog före Sala, men alltså jag tror som sagt det är ett Liverpool mittfält, det är liksom löpstyrka. Det finns så mycket offensiva gubbar där fram som kommer stå för målen. Och nu Darwin Núñez har vi pratat om, kommer fortsätta där. Luis Diaz som jag tycker sett så oerhört fin ut för Liverpool, som nu missar i stort sett hela säsongen i år, kommer spela, han står för mycket poäng också. Salah ska fortsätta göra poäng. Ja, jag vet inte. Jag tror att han kommer bli upprisad från sitt Brighton-pris såklart. Det är inte alls omöjligt att han hamnar där 7-7,5. Och jag vet inte, jag tror det finns andra Liverpool-gubbar jag vill fylla mitt lag med i så fall.
Ja.
Det är min spontana känsla. Sen får man ju såklart se hur han går in i systemet och under försäsongsmatcher och sånt här och summera det. Men ja, det är min känsla. Men inte speciellt orolig, eller orolig kanske är det jag är som United-supporter kring värvningen. Den känns klockren för Liverpool.
Vad tänker du annars är det, Dominic, om prissättningen generellt? Den som var den här säsongen som har varit och lite inför kommande säsong. Är det någonting du hoppas på att de ska ändra eller hålla fast vid? Är det något som var bra eller dåligt från säsongen som var vad det gäller just prissättningen? Vi har ju pratat lite om den i podden sedan tidigare, men det är spännande att höra hur du ser på det.
Jag tycker väl att alltså jag tycker att prissättningen varit lite det, jag tycker den varit kul i år. Alltså så sett att man har kunnat ha Arsenal mittfältare och Brighton liksom när de har levererat. Man har kunnat ha rätt billiga spelare, bra spelare. Men sen tycker jag väl att prissättningen borde väl ändras lite sett till när, att inte spelare går ner så mycket i pris. Där Nej. Tycker jag att de har lite att jobba på.
De kan öka väldigt fort när folk börjar hoppa på dem. Men de sjunker inte riktigt i samma takt.
För det är typ om en som Calvert-Lewin eller någon annan. Som kan gå skadad typ en hel säsong. Och sen fortfarande, om man blir lite sugen där Game Week 38 så kostar han fortfarande liksom 8 miljoner typ. Mm.
Problemet är väl att de går på ägarandel. Så att, eftersom att ingen äger honom så är det ingen som säljer honom och därför går han inte ner i pris. Så, men jag håller med. Sen det här med att vi den här säsongen har haft väldigt fina vägar in med billiga Arsenal mittfältare, billigare Brighton tillgångar och har kunnat gjort att man har haft väldigt, väldigt bra lag. Det är såklart kul, samtidigt så blir det ju så att det blir väldigt stark template på det. Och ja, men, gör det tufft. Och jag hävdar ju alltid att det ska vara liksom tuffare prissättningar. Men vi får se hur de gör. Det känns ju som att de kommer behöva prisa upp ganska många av de här gubbarna. Sen kommer det alltid finnas nya fynd. Och som vi har pratat om tidigare så har FBL ett egen intresse till att man ska kunna få ihop ganska bra lag. Mm. Det gör också att det är flera som vill spela. Det är kanske de allra mest insatta som tycker att det är jättekul att man blir tvungen att börja leta gubbar från ett nyuppflyttat Luton Town till exempel. Men gemene man vill gärna liksom fylla sitt lag med, ja, med Liverpool, Arsenal, City, United och gubbar som man liksom ser varje vecka när man kollar matcherna.
Ja. Jag tycker det har varit lite kul att sitta på typ Trent en del omgångar eftersom att han har ganska högt pris och han levererade inte jättebra i år. Nej. Men det är ändå många som valde bort honom på grund av att han kostar så mycket. Så man, det är kul om folk behöver ta lite tuffare beslut kanske ibland.
Har du några tydliga, vi gick igenom när vi hade vår säsongssummering så här highs and lows. Jag pratade om innan jag liksom hela spelet hängde sig och jag fick Cancelo som kaptenen ta rött kort och sådär. Du har kanske inte jättemånga sådana lows. Vi har varit inne på high där med en bench boost där exakt allt träffar. Men har du något annat liksom från säsongen som så här, du verkligen kommer ihåg?
Alltså jag har McAllisters straff mot United. När det blir hans på show där.
Den satt du och firade.
Typ, ja, den var typ om en 20-30 poäng diff. Bara på den. För jag hade inte show till exempel. Och många hade show. Och så. Så den och sen gillar man inte United jättemycket. Så då firade man lite extra.
Ja, det var en sådär 30 poängs diff för mig också kan jag säga, fast åt andra hållet. Okay. Och jag har lite andra känslor för United också, så att, nej, jag var inte superglad då.
Men ja. Min lägsta, det värsta denna säsongen var när jag satt i Game Week 36 där. Då låg jag ju topp 100, jag låg 100 i världen. Och då var man ju lite, ja, men vet, man var lite nervös över alla beslut som man ska ta. Och sen hade jag, ja, men så hade jag antingen då Estupinian eller Kär skulle jag välja. Och så valde jag Kär, dubbel Newcastle backlinjen. Och Estupinian drog in 17 poäng på, och satt på bänken.
Ja.
Och han hade ju många andra i toppen. Så där, den var tuff.
Har du gått tillbaka och kollat vad 17 poäng skulle ha gjort för dig?
Nej, det är nog bäst att inte
göra det. Verkligen.
Men är det skönt att kunna summera säsongen och se att ah, men fan, där missar jag 17 poäng. Och ändå så går man och vinner poddligan, Glennligan. Man är liksom fyra i Sverige. Man har en overall rank som är liksom, ja, men ett jävla statement. Då är det ändå skönt att kunna säga att jag gjorde inte allt rätt. Helt, utan det finns ändå plocka av 17 poäng på bänken bara genom ett beslut. Det är ju en ganska stor swing. Mm. Sen går det såklart att hitta liksom 10 andra som där man fick med sig det. Men det är ändå skönt att kunna se att det inte är, att det finns ändå någon form av förbättringspotential som vi var inne på. Dels med kaptenens val men också med vem man ska sätta på kvisten.
Ja, men det är väl mer när man ibland när man tänker att man verkligen står väger typ 50-50 mellan två spelare eller som i detta fallet då gjorde jag det, men om man känner sig, alltså hade jag inte tänkt spela Estupinan överhuvudtaget och han hade gjort 17 poäng så hade det nog känts bättre tror jag. Så. Men absolut.
Ja,
ni ger mig hopp för att kunna förbättra ranken.
Ja, ja.
Hur är det, kollar du väldigt mycket matcher på tv och så, eller försöker du följa med på, hur följer du med på bästa sätt?
Jag kollar sjukt mycket, lite för mycket tror jag, egentligen. Men ja, det är väl det. Och sen så kollar jag sjukt mycket Twitter med. Och där är det väl mer att man kollar, på Twitter kollar man lite XG. Och sen kollar man lite predicted points inför kommande omgång typ. Så om jag står och väger mellan två spelare typ, så brukar jag kolla lite predicted points.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men annars är det bara att kolla väldigt mycket. Och sen välja lite spelare som man tycker är, ja, men lite roliga. Liksom. Så man inte bara följer data och annat. Liksom.
Kom ihåg att det är ett spel och man ska ha kul.
Ja.
Hur mycket kraft och tid och energi lägger du på spelschema kopplat till spelarval och sådär? Eller är det liksom mer kika form?
Jag kollar ganska mycket i schema, men inte så långt. Därav kanske de minusen då innan. Men typ 3-4 omgångar framåt. Och sen har jag väl men sen kollar jag mycket på struktur typ i laget. Och så har man olika priskategorier. Vilka andra spelare finns i de priskategorierna som man slipper göra liksom, ja, men rokader för mycket i laget. Så.
Det brukar vi prata mycket inför Game Week 1 när vi gör alla våra införpoddar. För att liksom, inte lägga alla ägg i en och samma påse. Att man har lagt jättemycket pengar på mittfältet. Man har väldigt billigt både försvar och anfall. Och så blir det svårt att röra sig till olika spelare. Det är det du menar.
Exakt.
Har du någon sån här spelare som är no-go som du vägrar ta in för att du inte gillar? Har du någon spelare som du ogillar, Bernardo Silva? Eller någon sån som du verkligen liksom känner att du har liksom svårt att ta in? Eller särskiljer du liksom fanhjärtat från FPL-hjärtat? Hur funkar det där?
Bruno har jag haft svårt för.
Jag förstår det.
Ja, och jag hatar äga honom. Men jag har ju ägt honom många gånger. Men jag har också vägrat äga honom och bränt mig många gånger. Så ja, han hatar jag lite extra tror jag. Mahrez har ju varit en sån spelare. Men på något sätt brukar man trilla dit ändå på honom.
Det lockar så mycket med sitt mittfält där man vet vad det finns på uppsida om man träffar.
Exakt.
Han är som en billig dagens stor stark 20 spänn liksom. Det man borde inte, men man är där ändå. Har du någon favoritspelare då i fantasy, bara man ser genom tiderna, som är inte liksom i fotbollsmässigt och mer just FPL-mässigt, som du känner att det här är liksom den spelaren som jag ofta hamnar rätt på eller?
Så jag har spelat mest seriöst, så har jag spelat de 3 senaste åren. Så jag har ingen sådana. Ja, men många har ju typ de från Leicester när de gick och vann ligan liksom. Typ Vardy, Mahrez. Jag vet inte. Jag är inte så fast jag har gillat Alltså jag är väldigt, jag fäst mig väldigt mycket vid alltså Mitoma, McAllister och Estupinian denna säsongen. De har jag ägt väldigt mycket och jag var tidig på dem allihopa.
Du var en av de som inte gick på Solly March, låter det som.
Ja, exakt. Mm. Och det, alltså i det långa loppet så gick det väl ganska jämnt.
Ja.
Tror jag.
Ja. Hur var det? Det var ju ett tag där då Almiron inte kunde sluta göra mål. Jag gissar med din overall rank att du var med på Almiron-tåget, eller?
Nej, jag tror typ alla jag hade honom faktiskt.
Nej. Det, för det var inte jag heller. Nej, Fredrik, hur var det med dig, Fredrik? Var du där?
Nej, för fan, dit hittade jag aldrig. Det var ingen som gav mig kartan till den skattkistan.
Nej, där tänkte jag också att det var att man skulle tappa bara vecka efter vecka.
Mm.
Men det var väl andra som levererade.
Ja.
Inte lika mycket, men
det var ju ofta så. Hur är det premiummässigt? Hade du Kane mycket? Vi har ju pratat en del om att Kane gjorde en helt fantastisk säsong i ett ganska uselt Spurs. Men att det lite har kommit i skymundan kopplat till Haalands prestationer. Och man kan ju inte ha allihopa. Men Kane har varit i ditt bygge mycket under säsongen, eller?
Nej, jag skulle nog säga att han har varit kanske 8 gameweeks eller något sånt.
Mm.
Kanske jag haft honom. Jag gillar inte Kane som FPL-spelare. Jag typ, han drar jag mig lite från att ta in i mitt lag.
Mm.
Men det är mer för att jag capar aldrig honom i princip. Och det är oftast alltså ett mål typ.
Mm.
Eller 1+1 kanske max. Det brukar inte vara såna stora
hål. Alltid bonus dock.
Ja, det är det. Men jag tycker han kostar lite mycket för att aldrig sätta binden på.
Mm. Ja, så är det verkligen. Och liksom, just som det har varit med liksom kaptensalternativ på premiumsegmentet i form av både Mohamed Salah och framförallt Haaland kanske den här säsongen. Mm. Så att sitta med tre sådana premiumspelare, även om vi har haft de här budgetalternativen i Arsenal och Brighton och så. Så det känns ju att sitta med alla tre och man bara kan ha binder på en av dem, så kanske man får nöja sig och ha två.
Mm. Men har ni haft Kane mycket?
Nej, inte mycket, men han har letat sig in en del. Jag tror jag har haft han hyfsat mycket mer än dig till exempel, Fredrik.
Ja, nej, men jag har ju verkligen missat Kane den här säsongen och det är ju en... jag vet inte. Nej, jag har inte valt att prioritera. Jag håller nog lite med dig, Dominic, där att känslan är att det bara puttrar på. Men det puttrar ju på ganska fina poäng när man summerar ihop det. Det går inte att snacka bort liksom. Och som sagt, när han som den här säsongen håller sig skadefri en hel säsong. Mm. För det har väl jag också gått och tänkt att han kommer ju att dra en skada snart. För att han matchas ju helt sjukt hårt med tanke på vad han faller och springer mycket.
Mm.
Men som sagt, när han håller sig hel då, det puttrar in de där 6, 7, 8, ibland 10 poängen. Och det är klart, då summerar man dem, det blir en hel del på en hel säsong.
Ja.
Men han blänkar ju inte. Det är det som är. Visst, det är sällan man får det hattricket från Kane. Men man kan gå tillbaka och liksom kolla säsongen. Han avslutar, jag går in och kollar nu. Nu tar han 16 poäng i sista matchen mot Leeds. Men annars är det 7, 7, 8, 8, 11, 6, 2, 9, 7, 6, 13. Alltså, det är väldigt få tvåpoängare. Och det är förvisso ganska skönt att ha på en kapten, kan jag tycka. Men
just också att man kollar, typ, jag kollar Tottenham då typ varje helg och så ser man att man spelar lite dåligt. Och är knappt på, alltså i offensivt straffområde.
Ja, jag håller med. Och det gör ju Kanes prestation den här säsongen så oerhört mycket större, tycker jag. Tidigare har han ju haft liksom sin radarpartner i Son i alla fall. Men Son var ju under isen i år och alltså hela Tottenham var ju riktigt, riktigt svaga. Och jag undrar vad det hade slutat om de inte hade haft Kane i laget. Alltså.
Ja, verkligen.
Ja, får vi se om han stannar i Spurs nu med sin kontraktssituation.
Luktar ju Real på honom nu när Benzema stack, va?
Ja, du sa det, Fredrik. Jag har en känsla av att han kommer stanna kvar i Spurs. I alla fall en säsong till.
Skulle han flytta så skulle det vara lite... Alltså skulle det kanske vara lite tråkigt för FPL.
Mm.
För då missar man en... Eller då saknar man ju en premium anfallare. Liksom.
Alltså FPL-mässigt så vore det ju roligt att se honom i United. Det vore ju helt vidrigt för mig som Liverpool-supporter. Men rent om man bara ska skala bort supporterskap och allting så vore det ju... Jag menar, han har spelat i ett bedrövligt Spurs. Jag menar, Haaland i all ära. Han är ju liksom så bäst anfallande och jag, men han har ju rätt hyfsade spelare runt omkring sig. Spelar ett rätt hyfsat lag. Kane spelar ju ett dysfunktionellt lag. Och den här nya tränaren de har plockat in, ja, det kanske är någon jävla liksom, wonder man. Jag, I have my doubts. Sätt honom i United med liksom med Bruno, med Rashford och det skulle kunna, om det faller väl ut, jag vet inte vad du säger Alex, det kan ju du bättre med United, men då skulle kunna börja snacka riktigt höga FPL-poäng.
Ja, alltså jag hade inte hatat på något sätt. Tyvärr kan jag väl säga så att det priset från Levy för att släppa han till United är nog närmare 5 miljarder. Det kommer liksom inte ske. Så det är det emot. Den enda chansen att han spelar i United, det är att till nästa säsong när kontraktet löper ut, om man spelar en säsong till i Spurs och sen får välja klubb helt själv, skulle jag säga. Jag kan inte se att United kan plocka in honom, tyvärr. Men det är som du säger, oavsett om det är Kane eller vem det är som kommer in som anfallare i United, för någon ska in där, så kommer den spelaren vara intressant, skulle jag säga. För att det skapas enormt mycket chanser och det finns bra förbättringspotential på den positionen för United. Och hade vi haft en riktigt bra striker den här säsongen så hade vi kunnat varit med och utmana faktiskt hela vägen fram, skulle jag tro. Dominic, vi har pratat jättemycket FBL. Vi kanske skulle ha börjat här, men vem är Dominic Strandqvist? Vart bor du? Hur gammal är du? Vad jobbar du med?
Jag är 28 år gammal, snart 29. Jag bor i Halmstad för tillfället, men ska flytta till Göteborg i sommar faktiskt. Så jag har aldrig varit på Glenn Sportsbar till exempel, så dit får man väl kika in, tänker jag.
Givet.
Verkligen, på något av våra Glenn-event tycker jag definitivt att du ska komma förbi. Det brukar vara jävligt trevliga tillställningar.
Ja, precis. Nej, sen annars så jobbar som lärare, högstadielärare. Ja, det är lite kul i skolan. För jag har en del elever som spelar fantasy. Men de är ju rätt hype på det första två omgångarna, sen så tröttnar de rätt snabbt.
Ja, men då har du i alla fall deras respekt då, ja, tänker jag.
De tycker det är häftigt. Jag låg etta i Sverige någon omgång. Så då hejar de på mig i skolan.
den coola läraren.
Ja, exakt.
Ja. Härligt. Och då gissar jag att du har fått jobb som lärare i Göteborg då, i och med att flytten går.
Inte än, men om någon har någonting så...
Bara höra av sig. Ja, härligt. Vi sa ju det, du vann ju poddligan. Där vann du ett presentkort på 5000 kronor ifrån vår partner Olka Sportresor. Utöver det så vann du ett presentkort på Glenn Sportsbar för lite käk och dryck och shuffleboard och sånt. Och även ett merchpaket från Svenska FBL-podden, formet av muggtygkasse och t-shirt. Men som sagt så hade du även den goda känslan att även vara med i Glennligan som vi har tillsammans med Glenn Sportsbar. Och där ska ju du tillsammans med en kompis iväg någonstans i Europa och kolla fotboll. Jag vet att Martin på Glenn gjorde någon intervju med dig där du dels pratade om att du är Liverpool-supporter, men att du kanske kollade lite mot Lissabon, stämmer det?
Ja, precis. Jag funderade lite på vilka ställen man hade velat åka och kolla på fotboll. Jag har ju varit i Liverpool några gånger. Jag tänker att jag kommer åka dit fler gånger. Men någon cool stad med lite udda. Någon lite udda match så. Mm. Men då är det väl främst kanske om det går att lösa ett derby där nere i Lissabon, så hade ju det varit det mäktigaste.
Ja, riktigt häftigt. Är det något lag som liksom hjärtat bankar lite extra för nere i Portugal och i Lissabon? Du nämnde att din brorsa hade hyfsat bra koll på Benfica där.
Ja, precis. Det är väl med han fastnade med för lite spelare så. Mm. Han är ingen direkt fan så till Benfica som klubb, men nej, jag vet inte. Jag har träffat jag har haft Mats Magnusson som tränare på något fotbollsläge så när jag var lite yngre, så då snackade han ju mycket om Benfica. Mm. Och berättade en massa historier sånt. Så Benfica är ändå lite häftig alltså.
Och sen så har vi ju massa rykten nu, intensiva rykten om att Sporting, den andra klubben, jagar Viktor Gyökeres. Det hade ju varit fint i så fall om det skulle bli Lissabon och ha en svensk.
Ja, det hade varit fint riktigt. Mm.
Ja, det enda som är lite synd, Dominic, det är att vi inte var med som Patreon förra året till Svenska FBL-podden. Så därför vann du inte en plats på nästa års poddresa när vi åker. Men annars plockar du hem de kupperna, eller de ligor som vi hade i poddligan och glänligan. Så stort grattis till det och grymt jobbat.
Tack så mycket. Hade jag vunnit den eller?
Ja, det hade du.
Ja,
det man kan inte vinna allt.
Nej, men jag får vara med nästa år.
Absolut, du är varmt välkommen. Är det någonting vi inte har pratat om som du skulle vilja lyfta fram så här när du har chansen? Utöver att om man har ett bra högstadielärarjobb i Göteborg så får man gärna höra av sig.
Nej, jag vet inte. Jag kommer inte på något så här på rak ögon.
Nej. Fredrik, tycker du att det är någonting vi har missat?
Ja, absolut. Jag vill kräma ut lite svar här. Fem snabba inför nästa säsong så att jag har med mig lite bra tips. Och då vill jag svara på vem av spelarna som tar mest poäng i FPL under nästa säsong. Vi börjar med Mahrez eller Grealish?
Grealish.
Wilson eller Isak?
Isak.
Mm. Watkins eller Tony?
Tony är lite...
lite avstängd.
Ja, lite avstängd. Så jag säger nog Watkins då.
Ja, slamkrypare. Mitoma eller McAllister?
Mitoma tror jag.
Son eller Luis Diaz?
Uff. Nej, Luis Diaz.
Vi jobbar in i Luis Diaz.
Han slår nu på riktigt.
Ja, det är bra. Vi avslutar på topp. Det gillar vi. Här ska ju sparas. För den som inte vet det, jag kan säga att efter 224 poddavsnitt så jobbar jag papper och penna och block. Vi är inne på andra blocket här nu. Så det är liksom, allting finns liksom analogt sparat. Alex, jag vet att du jobbar ju digitalt och sådär. Jag är inte riktigt där än, lite mer gammalmodig. Så papper och penna, här är det liksom inringat nu. Och Luis Diaz, det ska vi komma ihåg. Skriver upp det.
Ja, Fredrik, man kan tro att det är du som fyller 40 här till hösten.
Mentalt är jag redan pensionär. Så det är liksom...
ja, jag måste skjuta in en till då. Jag tycker det var intressant att du inte hade med den här. Vem tar mest poäng utav Haaland och Salah nästa säsong?
Jag måste nog säga Haaland faktiskt. Ja,
det var ju given.
Är den det?
Jo, men det är det. Han gör några fler nästa år, tror jag.
Du tror att vi får en skadefri säsong till från Haaland alltså?
Ja, tror jag.
Mm. Ja, spännande. Vi får väl se. Dominic, stort tack för att du ställde upp på den här intervjun. Det ska bli kul att åka ut. Få se om det blir Lissabon eller någon annanstans. Ja, som sagt, stort tack för att du ställde upp. Och vi välkomnar dig att vara med i både Poddliga, Glennliga och Patreonliga till nästa säsong. Så ja, stort lycka till.
Ja, tack ska ni ha, grabbar. Och jävligt bra styrt med ligorna och podden och allting. Så det tackar vi för.
Det är vi tack som ska det. Tacka. Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka när vi har lite mer info att gå på. Bland annat så släpps väl spelschemat här om en vecka, bra precis. 15 juni släpps det. Då kan man börja sitt lilla planerande även om inte priserna har släppts. Men vi räknar med att spelet släpps kanske första veckan i juli. Är väl gissningen. Så det är ingen som riktigt vet. Men då ska det såklart börja spelas in nya avsnitt inför nästa säsong. Tills dess, ha det bra och så hörs vi. Hej då!
Ha det gott! Tja!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.